Vem är det som står framför er? Christian Kastö har ni fått annonserat och det står nog i nederkanten där på YouTube och så. Jag är en alldeles för snart 50-årig predikant på fritid. Till vardags befinner jag mig i Frista, uppe på gamla Hedagården där jag jobbar på en gruppbostad. Trivs ganska bra med det, men har fram tills för 3 år sedan varit pastor och liknande. Uppvuxen i Östergötland i en liten pingstkyrka. Gick en bibelskola inom pingst på Bjärka Säby. Plockade upp en blondin. Den har jag med mig fortfarande. Sitter här nere. Sen blev jag ungdomsledare i missionskyrkan i Kisa, södra Östergötland. Kejse heter det på bygdemålet. Var där ett par år, hamnade i Falkenberg. Och sen läste jag till pastor på riktigt, så att säga, på Kortboskolan, Alliansmissionens skola i Jönköping. Och sen hamnade jag i Borås 2004. Jobbade i pingstkyrkan i nästan 14 år, 13 och ett halvt någonting. Och nu står jag här. Och här har jag lite hamnat tack vare Per, pastorn här. Vi råkade skriva en insändare ihop för, ja, det är väl uppåt 4 år sedan. Det var nämligen så, om några minns, att Migrationsverket hade någon handläggare som behagade kalla missionskyrkan i Borgstena och pingstkyrkan i Borås för sekter i en officiell handling i ett ärende. Och vi höll inte riktigt med om att vi var det. Så vi skrev en ilsken insändare som kom in i Aftonbladet och fick en personlig ursäkt av generalsekreteraren, eller vad det heter, för Migrationsverket. Och det är jag fortfarande lite stolt över. Det är nog inte många som har fått en sån. Så den vägen fick jag och Per en kontakt, och så hade han väl en lucka och kom ihåg mig. Så nu har jag fått äran att komma hit och predika. Det känns roligt att få vara här för första gången. Och nådens gåvor ska vi tala om. Och det kanske är min bakgrund i pingströrelsen som gör att när jag hör ett uttryck, nådens gåvor, ja, men då tänker jag ju omedelbart på det här med andliga nådegåvor. De här övernaturliga gåvorna som beskrivs i Nya testamentet, och de beskrivs som en naturlig del av det kristna livet och den kristna gemenskapen och gudstjänsten. Det är saker som profetiska tilltal, bön för sjuka och helande, tungotal, men också vishet, kunskap, tro, gästfrihet, generositet. Och ibland har en del kyrkor i vår tid kanske inte velat prata så mycket om de här sakerna. Kan man liksom hålla på med sånt i en modern värld? Kan man tro på sånt i tiden ens? Och å andra sidan kan det upplevas prata knappt om annat. Man kan få bilden av att det bara är sånt som det kristna livet handlar om eller ska handla om. Men det är inte om de sakerna som den här årgångens texter handlar. Istället börjar vår episteltext, som ni nyss hörde Birgitta läsa, så jag ska låta bli att läsa den, tror jag, för du läste den så bra. Men vår andra episteltext börjar direkt efter en av de centrala texterna om de andliga gåvorna. Här i första Korinthierbrevets 12:e kapitel så skriver Paulus om gåvorna, de andliga nådegåvorna, i kapitlets inledning. Men sen går det över då i det som har valts ut till dagens text. Och börjar då, ty liksom kroppen har många delar och de många kroppsdelarna bildar en enda kropp, så är det också med Kristus. Och det här lilla ordet ty i början på texten, ja, av det fattar ju den uppmärksamma att det handlar om mer än en sak, att de hänger ihop. Ett ty, det syftar liksom uppåt. Att det vi har läst betyder någonting, ty det, så betyder det här. Men det ska vi återkomma till. Men här presenterar Paulus en alldeles radikal idé, en bild av vad det är att vara kyrka, församling, vad det är att vara kristna. Så sitter du hemma vid en dator och en skärm och har funderat på vad det är och kanske inte är med i en kyrka, så ska du hänga med extra noga. Det är att vara kropp, säger Paulus. Och inte vilken kropp som helst, utan Kristi kropp. Eller rent av vara Kristus. Han skriver ju så, liksom kroppen är en och har många delar, så är det också med Kristus. Och sen förklarar han vad Kristus är och går in på kroppen. Och det finns ett mysterium här. Ett av den kristna trons största, en sån där paradox. Något som inte riktigt går att genomtränga logiskt, men som ändå är en av tillvarons liksom djupa sanningar. Att vi som tro är tillsammans Kristus. Vi tillsammans är hans kropp och hans närvaro i världen, hans händer och fötter för att förverkliga hans vilja i världen. Men inte bara det, utan Jesus var ju den kropp som absorberade världens synder på ett kors och förmedlade försoning. Och kyrkan har på något sätt samma roll än ju. Att absorbera synd, förlåta, förmedla försoning. Och när man börjar tänka på det här och på saker vi gör i kyrkan, vi firar nattvard till exempel och säger att vi tar del av Kristi kropp. Vi äter Kristi kropp för dig utgiven. Och så är vi Kristi kropp. Vem, vad är det vi äter plötsligt? Och när vi säger att den som äter blir delaktig i Kristi kropp, ja, vad är det den blir delaktig i om inte oss själva och gemenskapen? Och så blir det någon sorts rundgång i det här, för det är ju vi. Inte så att vi ersätter Jesus i gudomen eller själva gjorts till någon sorts gudar. Det där mysteriet kommer in. Att vi både är och inte är. Vi kan inte vara det utan honom som är huvudet för kroppen. Och det är inte i oss själva vi har blivit något annat än vad vi var. Men i det här ligger ändå något av försoningens och inkarnationens storhet. Att han blev som oss för att vi skulle bli som honom. Och när Gud blev människa och genom sin kyrka sen fortsätter vara människa ju, så är det som en bekännelse till världen, till skapelsen, till mänskligheten. Ett bevis på hur han ser på oss, att han bryr sig, att han älskar oss mitt i all vår brustenhet, mitt i vår mänsklighet. Och samtidigt så avmystifierar ju en sån här text väldigt mycket av det Gud gör och vill göra. Vi behöver inte gå runt och vänta på ett gudomligt ingripande, passivt be om fred på jorden, renare hav och färre tiggare på gatorna, eller vänta på gudomliga gåvor för att kunna göra skillnad. Vi är redan gåvor till varandra. Vi är hans kropp, och är vi hans kropp, det är vi ju hans redskap till förändring. Och visst ska vi be, men nu ska vi handla också. Nu ska vi i vår vardag sträva efter att vara Kristus för dem vi möter. Möta människor med en Kristuslik värme och omsorg. Leva så att världen blir mera lik det rike som kommer. Låta det prägla hur vi lever, hur vi shoppar, hur vi äter, hur vi talar. Vad vi gör och inte gör. Och det här är ju dessutom ett tillsammansuppdrag där vi hjälper varandra. Det är därför han talar om det som en kropp. Du ser sällan ett amputerat ben göra någon nytta. Ett ensamt öra kan ingenting göra. Det kan inte ens höra. Det är en hel kropp med alla delar, alla olikheter och knepigheter som ska vara Guds närvaro i världen. Inte bara pastorn, inte bara ordföranden, inte bara du eller inte bara någon annan. Ni vet, den där som sköter disken på alla arbetsplatser. Inte bara de perfekta. Vi allihop, och inte egentligen trots våra olikheter utan på grund av våra olikheter. Vi kan lätt tänka annars att lika barn leka bäst. Och ärligt talat har vi nog ibland byggt kyrkor lite så också. Vi välkomnar kanske helst folk som redan passar in. Man ska vara lite halvfrälst för att kunna bli helfrälst. Men olikheterna i en kropp och i texten, de är ju till för att motverka splittring, inte orsaka den. Olikheterna, det är ju det som gör att vi behöver varandra. Det är det som gör kroppen till en kropp. Det stod ju så här: om hela kroppen vore öga, vad blev det då av hörseln? Om allt var hörsel, vad blev det då av luktsinnet? Men nu har Gud gett varje enskild del just den plats i kroppen som han ville. Och det är en snarlik formulering här mot versen innan där vi började läsa, vers 11. Om de andliga nådegåvorna, där det står: allt detta åstadkommer en och samma ande genom att fördela sina gåvor på var och en så som han själv vill. Så som han själv vill, så som han ville, fördelade Gud. Och vi förstår att det här hänger ihop, våra gåvor, våra förmågor. Det är Gud som fördelar, det är samma ande, det är samma gåvor. Gud bestämmer, han är skaparen. Och vi kan titta på andra och vi kan jämföra oss och tycka att den och den och si och så, den är så mycket bättre rustad än vad jag är. Låt den göra det. Eller titta på andra och tycka att jag är alltid lite bättre rustad. Det där kan jag göra lite bättre än du. Så att det är bäst att jag gör istället. Och så knuffar vi någon åt sidan och skäl ett uppdrag. Men igen, vad skrev Paulus om det? Vers 15. Om foten säger, jag har ju ingen hand. Jag hör inte till kroppen. Så hör den lika fullt till kroppen. Och om örat säger, jag har ju inget öga. Jag hör inte till kroppen. Så hör det lika fullt till kroppen. Och, vers 21. Ögat kan inte säga till handen, jag behöver dig inte. Och inte heller huvudet till fötterna, jag behöver er inte. Tvärtom också de delar av kroppen som verkar svagast är nödvändiga. Gamle biskopen Bo Giertz, jag läste hans kommentar på texten, han skrev så här. Enheten i Kristus betyder inte likhet, tvärtom. Vi kan vara helt olika och ha helt olika uppgifter och funktioner, ändå är vi ett. För det är så kroppar fungerar, eller hur? Där är lemmarna gåvor till varandra och man gläds med varandra och lider med varandra. Och det är därför tror jag hela det här resonemanget om gåvorna och kroppen mynnar ut i det som kallas kärlekens lov. Den här texten man läser på bröllop. Kärleken är tålmodig och god. Jag hamnar där alldeles strax om vi läser vidare. Och Paulus han skriver till en splittrad församling i Korint. Man tror att underliggande kultur och ursprung bland de som var med i församlingen hade orsakat uppdelningar. Att vissa kanske ville följa det judiska lite mer. Det står om de som ville följa Kefas, ville följa Petrus. Andra kanske ville se en mer intellektuell tro, menar vissa. Efter det grekiskt mönster, filosofiskt högtravande predikningar. Men Paulus han bara vägrar. Han går inte med på det där. Han säger, nej, ni är ett, punkt. Och församlingen var även känd faktiskt för sin andlighet. Men även de där nådegåvorna, det andliga, ger Paulus gemenskapsperspektiv och säger att de är ju gåvor till kroppen. De är ju gåvor till gemenskapen. Det en har, det har alla. Dela med er av både gåvor, förmågor och tillgångar och lev så i den utgivande kärlek som kapitel 13 sen beskriver. Och jag tänker på en gammal studiekamrat från när jag pluggade till pastor. Han var EFS-are från Norrland, uppvuxen i lite mindre samhälle där uppe och berättade att när han växte upp var det aldrig någon som låste sin dörr. Och om grannen hade ett släp behövde inte jag lägga pengar på att köpa ett släp när jag skulle köra saker till skrot. Det var ju bara att låna grannens. Och var han inte hemma så var det bara att öppna garaget och ta ut släpet och använda det. Och hade jag en motorsåg så hade grannen en motorsåg. För vi delade och hjälptes åt på det sättet. De första kristna i Jerusalem, de hade till och med egendomsgemenskap, står det. Att de betraktade inget redan ägde som sitt eget. Och jag tänker i det perspektivet, hur svårt ska det vara att, så att säga, åtminstone börja se på varandras förmågor och gåvor på det sättet. Och på våra gemensamma segrar på det sättet. Och för den delen, våra svagheter och problem på det sättet. Jag tänker att om Britta bakar Borås bästa bullar till kyrkfikat så kan jag vara stolt över det suveräna fikat i min kyrka, även om det inte är jag som har bakat. Och även om jag också gillar att baka bullar så kanske jag får hitta något annat att göra då. Kanske koka kaffet, för Brittas becksvarta bäska bryggd behagar kanske inte lika bra som hennes bullar. Och i min kyrkas arbete med utslagna ungdomar i Nicaragua, fantastiskt, så är det ju fantastiskt, även om jag aldrig har varit där. Utan så att säga bara har bidragit med böner och lite pengar. Jag kan ändå vara stolt över vad min kropp och mitt vi har gjort. Det vi gemensamt åstadkommer i allas glädje. Och för den delen, har Kalle alkoholproblem så har jag alkoholproblem. Det är också min börda att bära. Den enskilde smärta blir allas smärta. Är vi lämnade i samma kropp så är vi. Är vi nådens gåvor till varandra så är vi. I vått och torrt, i stort och smått, i lätt och svårt. Och jag vet ju att det här inte är så lätt, att jag målar upp lite av en utopi. Jag har inte sett än så länge i mitt liv en kyrka som fullt ut har fungerat så här. Men jag fortsätter drömma om det. Fortsätter drömma om kroppar i funktion, om gemenskaper bortom artiga trevligheter över kyrkkaffet, hur goda bullarna än är. Om ett starkt vi, och det här är viktigt, som ändå är inkluderande. För minns också det att den här kroppen ska ju vara i ständig förändring, i ständig tillväxt, i takt med att nya lemmar, nya gåvor kommer till. Den finns inte bara för sin egen skull. Den är inte tänkt att ha det mosigt och gosigt i en liten bubbla medan världen får gå under runt omkring. Tvärtom, som någon uttryckte, så är ju kyrkan den enda icke-vinstdrivande organisation som främst finns till för de som inte är medlemmar. Den gemenskap, den kropp vi bygger, den kyrka vi är, måste vara inkluderande. Varje ny människa måste ses som en nådens gåva, som någon som kan berika. Någon som kan berika mig och gemenskapen. Inte som någon som kommer och stör jämvikten eller balansen eller snor mitt uppdrag. Och en sån gemenskap kommer ju inte av sig självt. Den kräver medvetna ansträngningar av både mig som enskild och av oss som kyrkor. Vi måste tänka på hur vi behandlar varandra och andra, hur vi pratar, vad vi gör, vilka signaler vi sänder. Men det kräver också en närhet till Jesus själv, han vars kropp vi ska vara. Evangelietexten för idag från Johannes 15, den handlar om vinstocken och grenarna. Jesus berättar en liknelse där han säger att han är vinstocken, det vill säga stammen, och vi är ranken eller grenarna. Och han talar om att ingen gren kan bära frukt eller ens överleva utan att ha kontakt med stammen, roten, stocken. Och det finns många bottnar i den här bilden. Det finns ord om att ansa, tukta grenarna. Det finns ord om hur en del grenar kastas bort. Det är dock grenar som kastas bort för att de har förlorat kontakten med stammen, för att de har vissnat, för att de tappade rotkontakten. Det står också, och det här har en del tyckt att varit svårt, att rankor som faktiskt har rotkontakt, som sitter fast i stammen men inte har burit frukt, ska skäras bort. Men det ordet går faktiskt också att översätta lyfta upp. Så det finns de som menar att det handlar om att de rankorna som inte ännu har burit frukt, de bärs upp och får extra stöttning så att de också kan blomstra och börja bära frukt. Och vi ska inte fördjupa oss i det, vi ska framförallt ta med oss de orden Jesus säger i vers 5, för de sammanfattar på något sätt den bilden, där han säger: utan mig kan ni ingenting göra. Jag tror det är så. Vi vill bygga en sån här kallad utopisk gemenskap, en unik samling människor som samlas kring sina olikheter och kring Kristus, och som blir Kristus, som blir kropp och riktigt, den som Paulus beskriver. Där vi bär varandras bördor och delar varandras segrar, så tror jag det börjar med att vi alla inser att vi inget kan göra utan honom. Vi kan inte ta oss en identitet som hans kropp. Den ges oss. Det är något vi får, något vi redan är och något vi kommer att bli alltihop. På en gång på något sätt. Men vi kan försöka bygga en stark och en inkluderande gemenskap med tydligt centrum i Kristus. Och vi kan var och en göra vad vi kan för att bygga Guds rike. För att förverkliga Guds vilja, så som himlen såg på